Landskap. Åren skymmar bort varandra, men ibland när skuggan brister öppnas minnets vida tavlor från vår drömtids hed på lister. Där på smala hedlandstigar kantade av ljung och viden såg vi månen väldig mogna som en astrakan åt tiden. På det kända strand vi lågo drömde om det icke kändas. Mellan strandens snår vi sågo för att ej av solen bländas. Hennes lockelse vi kände var gång hon gick ner i lågor. Och vår åtrå sökte henne när hon badade i vågor. Ännu hade i vårt hjärta nått förhärdelsen och vreden. Vi var barn, vår själ stod öppen som en kojas dörr mot heden.
Till herr Harry Martinsson, sin egen väg 100 293 72 Jämshög. Bäste Harry, tack för att du har accepterat att vara värd för ett program i serien Min sommar i Radio Blekinge P4. Mina kollegor på redaktionen trodde inte sina öron när jag berättade det. Det här är ju en större sensation än när Ingmar Bergman ställde upp i P1, var det någon som tyckte. Och jag håller ju med förstås. Det är inte varje dag vi får besök av en 100-åring. Särskilt inte en 100-åring som känns till den grad aktuell som du gör. Som överenskommet skickar jag med några inspelningar som jag tänkte att du kunde använda i programmet. Barndomslandskap. Dikten i din egen inläsning är väl en utmärkt inledning. Anknyter både till Blekinge och till sommaren. En annan dikt som berättar om både skönhet och grymhet i barndomens somrar skulle kunna vara den här. Annie, ur diktsamlingen Nomad.
Annie, glitteröga, minns du? Vi var 7 år gamla då. Vi gömde oss in i ett rågfält på en stor sten som kallades jättarnas tuva. Runt omkring oss rågens gula bölja. Runt omkring oss rågens gula havsvik famnande en granskogs långa udde. Annie, minns du torpets röda båk på skogarnas kaphån? Kring vår öde ö tisslade axeln. Jag kysste din mun. Blåa åkersorkar simmade som valfiska där ute mitt i havet. Solen och syrsorna. Axelns tumlare. Som en tung prom kom vår fostermoder, förde oss hem till torpets hamna. Stryk, med hasselkäpp och skrikens nödvisslor. Minns du, Annie?
Ja, Harry, du kunde också låta Oscar Persson spela en gammal låt som den här polkan till exempel. Kanske känner du igen den från din barndom och den tiden när du och dina syskon var utakkorderade, när din far var död och din mor i Amerika, som du brukade säga. Men Harry, det slår mig nu att vi kanske ska börja historien lite tidigare ändå. Jag tror att du har berättat om den första gången du blev... Ja, ska vi kalla det poetiskt medveten. Det var hemma vid dina föräldrars lanthandel i Nyteboda där du tultade omkring som fyraårig parvel.
Vid 4 års ålder gick han för grusgången, böjde sig ner på huk och lyssnade som sina syskon till de egyptiska snäckorna som aldrig slutade att susa. Han den kunde också gå ensam ner och se på gossen i båten. Ja, det var en blomma som växte på rabatten nära grinden. Då kom det en sorts tanke om gräset, rabattrundens krökning, rymden däröver och skogsranden. Det var hans första stämning, hans första vaga meditation. Samtidigt drog han in luften genom näsborrarna och kände en rusig trivsel med luftens lukt av gräsväta, afton och jord. Efter detta kom en tid då han blev stillsammare och inte tyckte så mycket om buller. Denna sinnesart utvecklades snabbt och yttrade sig snart i att han inte tyckte om när någon skrattade högt i onödan. Var han inne i den mänskliga varelsens sätt att odla sig själv och påverka omvärlden. En bro av sten i lummigt land, en gosse där, han ser hur floden går, och längre bort en häst med solen på sin rygg. Han dricker tyst, hans man går ner i vatten. Inget skrämmande i berget, mitt barn. Inget skrämmande i skuggorna omkring oss. Inget skrämmande i edarna som hastar efter oss. Det är bara natten, inget skrämmande. Lilla handen i min hand. Det blir så när det blir natt.
Ja, det var Monica Sunnerberg som sjöng och läste din text där. Det finns verkligen mycket Harry Martinsson-material att välja ur radions arkiv. Om du skulle vilja berätta något om din vackra mamma Betty och din vilde far Martin Olofsson, ja, då skulle vi kunna ta fram en liten dramatisering som Lars Färnebring och Mark Robertson gjorde en gång i tiden. De berättade då om det som hände innan du var född, varför din far Martin Olofsson en gång återvände till Sverige efter sitt kringflackande liv.
Det var ett arv på 1150 kronor, en stor summa på den tiden, som fick honom att återvända till Sverige och Nyteboda vid Immelsjöns norra strand, här i gränslandet mellan nordöstra Skåne och västra Blekinge. Året var 1893. Och snart så satte han upp en handelsbod för pengarna. Trots att han var förlovad med dottern till båtförare Sven Jonsson, han som förde ångslipen framåt kors och tvärs över sjön, så blev det i alla fall till sist hönsapigan på Mjönes herrgård som han kom att gifta sig med i september 1895.
Hon var bara 19 och han 26. Och Bengta fick hon inte heta för den egensinnige handelsmannen. Nej, Betty, eller sköna Betty, fick det bli. För grann var hon. Det tyckte alla som besökte affären. Och det gjorde man gärna, för Betty hade ett trevligt sätt och kunde språka med alla. Värre var det med den lynnige Martin Olofsson, Nyteboda Martin. Han var både snarstucken och aggressiv om det ville sig. Och det gjorde det med jämna mellanrum. Förblindad av svartsjuka eller alkohol kunde han med sin oerhörda kroppsstyrka vara livsfarlig. Och Martin blev snart känd som slagskämpe och bråkmakare av värsta sort.
Signalera
för avgång, Emil. Signalera.
Hallå! lite.
Vänta och vänta. Här är det de resande som ska passa tiderna.
Ta och passa dig själv du, din svartmuskiga nylle.
Va?
Har du inte tid att vänta på en handelsman som varit ute i affär?
Handelsman som varit ute i affär? Det är väl inte mycket bevänt med dina affärer när du personligen måste resa till Kristianstad för att få fortsatt kredit. För det är väl det handlar om, jag tänker.
Det där vet du inget om, gubbe. Va? Det är för din skull jag måste åka till stan titt och tätt och skaffa nya varor. Erkänn att du med vett och vilja ställer mjölsäckarna i fören för att de ska bli våta så att mjölet klibbar ihop.
Men
du har jäklats länge nog med mig nu. Bara för att din Anna inte blev min maka. Men nu är det nog din svarte far.
Det var en aprildag 1899 som skepparen Sven Jonsson på ångslupen framåt kom i bråk med Martin Olofsson. Nyteboda Martin slet av en stor skäggtuss på Jonsson, som dock efter att ha hämtat sig från behandlingen i gengäld visade sin polisbricka. För denna hade faktiskt polismans befogenhet. Martin ställde sin för tinget och fick nu krypa in 3 månader i Karlshamns fängelse.
Ja, och sen fortsätter berättelsen om din familjs vidare öden. Hur du var enda sonen bland syskonen och hur din mamma Betty så småningom reste till Amerika och lämnade er barn kvar i Jämshög, föräldralösa, och där kommunen valde att utakkordera er bland bönderna i trakten. Sen dess har du ju ett kluvet förhållande till Blekinge. Här hade du ju alltså din svåra uppväxt, men som du har sagt någon gång, ungefär från barndomens bygder vägrar minnet att emigrera.
I önskedrömmen kan det stundom hända att allt tas om från drömda perspektiv. Vi förs av minnets dröm att återvända mot drömda utsiktspunkter i vårt liv. Då väljer jag med hela hjärtat fullt en ås bland ungarna kring alltid hull. I drömmen ser jag vårens boka lysa med späda lövväck nedom boa fall. När vägen går till alltid hult om våren och skogen ter sig som en ljusblond hall och solens spel på genomlysta sväv av friska löv som bildar vårens väv. Försök att låta hela hjärtat tala om det som ligger närmast till för dikt. Gör människan orden vanliga och svala så snart hon närmar sig sin djupa bikt. Men långt ur fjärran blir mitt hjärta fullt av längtan varje vår till alltid hull. Man våren som blir född att svinna mot sommarmogna på sin väg till höst. I soluppgången ser jag ljuset rinna i barndomslätta floder ifrån öst. Bland skogens lövväck bryts dess blonda ström. I alltid ult har livet själv sin dröm.
Ja, den här visan kanske du kunde använda i ditt sommarprogram. Längtan till alltid Hult med Inge Mattsson. Ja, det är ju din text förstås. Jag sitter här och funderar på hur man skulle kunna göra din barndoms verklighet riktigt, riktigt påtaglig. Det är ju ganska svårt för oss idag att förstå. Kanske skulle man kunna använda ett helt annat radioprogram, en intervju jag hörde med din lilla syster, Gun Andersson. Hon var några år yngre än du, Harry, men fick ändå precis som du uppleva hur det var att vara inakkorderad. Så här berättade hon till exempel om den dag när er mamma, Betty, reste till Amerika.
När mamma gick ner på vägen och skulle resa, gå till tåget och åka till Göteborg och ta båten där till Amerika, då gick Edith upp och tog mig i famn. Och då gick hon bort till fönstret och vinkade åt mamma. Och mamma vinkade tillbaka. Och Edith, hon grät alldeles fruktansvärt när mamma åkte ifrån oss. Det var sista gången de såg henne. Och jag förstod ju ingenting. Jag var alldeles för liten för det. Och då bodde vi i ett gult hus i Gyllsboda. Och sedan hade vi bott där ett tag med moster Hilda. Och hon skötte ju om oss, hon var ju jättesnäll. Men sen skulle hon gifta sig. Och då kunde hon ju inte ha hand om oss. Och det var då vi kom ut på socknen. Och då kom vi ut till minstbjudande förstås. Och jag var värd 5 kronor. Så de fick 5 kronor i månaden för mig. Och det gick, varje gång de fick det så gick de alltid och köpte vetemjöl och socker och såna där saker för det. Men jag fick sällan smaka det där.
Ni hörde av eran mamma då någon gång emellanåt. Ja. Hon skickade kläder, men de fick ni inte behålla.
Hon skickade kläder, förstod du, fina kläder ifrån Amerika. Och det kom alla möjliga sorts söta klänningar och förkläden som de hade mycket på den tiden man skulle ha. Och en vit päls, en vit muff och en vit pälsmössa bland annat, kommer jag ihåg. Men vi fick, de bara packade upp de här paketerna så vi fick titta på dem, kläderna. Och sen packas de ner igen och så skickas de ner till Skåne. För det hade de en dotter som bodde. Mm. Och hon fick de här kläderna. Och vi kunde ju inte göra någonting åt det. Vi hade ju ingen talan på något sätt.
Ja, Harry. Din syster Gun berättade sånt som liknar det du har beskrivit i romanen Nässlorna blomma. Kanske kunde du i det här sammanhanget i programmet berätta något om hur du som var pojken i syskonskaran ändå inte kunde göra mycket för att hjälpa dina systrar. Som liksom du hunsades som inakkorderingar. Ja, sen är frågan vad man ska ha för musik här. Tycker du att det blir en för kraftig ironi om man låter Johan Stengård spela What a Wonderful World fram till de lokala nyheterna?
Thank you.
Bäste Harry Martinsson, ditt sommarprogram har en andra halvtimme också. Och nu i den här andra halvtimmen ska vi väl lämna din barndom så att du får berätta lite om vägen ut i världen. Livet som sjöman, luffare, författare. Men då måste man kanske ändå börja i barndomen. Och allt där var ju inte totalt mörker. Minns du den där tiden när du bodde på ålderdomshemmet i Jämshög? Som ju faktiskt var en ganska lycklig tiden då. Din författarkollega Sven Edvin Salje har berättat om hur man kunde se dig sitta där vid bäcken och drömma dig ut på oceanerna.
I kanten av den långa ekbron över bäcken satt ofta under heta sommardagen storvuxen pojke med dinglande ben och fötter ned över vattnet, som alltid och tidlöst var på väg mot större vattendrag och öppna hav. Pojken tällde barkbåtar, skolpojken hette Harry Edmund och kallades allmänt för Lilljonet. Han var intagen som sockenbarn på ålderdomshemmet. Han hade varken far eller mor, jo, mor i Amerika. Plötsligt kunde någon som på vägen slängde sig fram meter för meter på kryckor stanna till och hojta: Harry, nu är det snart kvällsmat, gackna mig hem. Ja, där satt Harry, som sedan skulle bli en av de Areton, Nobelpristagare i litteratur. I kulturartiklar med samband med Nobelpriset och i uppslagsböcker har pojken från ålderdomshemmet i Jämshög beskrivit som barnet som såldes till lägstbjuden på öppen auktion. Märkvärdigt att ansvarskännande bedömare och biografer inte försökt tysta ner denna svarta osanning. Det skulle varit en fruktansvärd anklagelse mot de kommunalmän som vid denna tid ledde socknens öde om de sålt barn på öppen marknad. Nej, sådant skedde inte här. Harry blev så många föräldralösa utakkorderad. Det kunde vara smärtsamt nog. Så satt han där på ekbron och tällde barkbåtar. Runt omkring hade han pojkar från Hantverkaregatan och Kyrkbyn. Han släppte de färdigkretade båtarna ned i bäcken. På små knottriga vågor drev det vidare ut mot den då så fiskrika Holjån till Livesjön, Skånes största insjövatten, och så genom Skräboån till Östersjön. Där mötte sedan Atlanten och oceaner. Långt till fjärran kusten drev barkbåtarna från bysmedjan Jämshög. Pojken från fattighuset i Gardesjö och Nässlan och Blomma berättar. Och somt för sant ur historiens och geografins blad. Och somt var fjärilslätt och skönt, hämtat ur diktens slottsträdgård.
Ja, så berättade Sven Edvin Salje om dig, Harry. Och det är väl sant att man som författare inte alltid håller sig till den objektiva sanningen. Men det kanske inte ens Sven Edvin Salje gjorde på sin tid.
Thank you.
Ja, Harry, du får väl berätta om din tid till sjöss också. Om det hårda slitet som eldare. Om de långa tiderna när det inte fanns någon hyra att få. Men hur du ändå längtade ut på havet oemotståndligt. Som den där sommaren när du begav dig till Göteborg och det verkade som om du aldrig skulle komma ut på sjön.
Jag väntade gärna, men det blev höst, det blev regn, det blev mycket svårt. Grådaskiga, långa 2 månader flöt och trögt som kära. Magen började pocka på försörjning. Sent om kvällarna besökte jag ringen uppåt Göta Älvstranden. Mitt reella ärende var att sova i promarna där. Det knirkade och ojade sig flegmatiskt och liknade resignerade skepp. Ett till ytterlighet nedstympat gammalt briggskrov låg bland de andra, fullt av sopor och gäspande konservburkar. Jag hade åter mött Göta kanal, nu i en annan gestalt. Jag satt hukad som en hindu och slumrade då och då någon timme, kröp ihop och försökte göra min egen kavaj till ett hus i huset. En varm snigelsnäcka. Det gick dåligt. Jag frös.
Nej, nu börjar väl ditt sommarprogram bli lite väl dystert, va? Lite galghumor åtminstone kan väl inte skada. Harry, jag tänkte att Mats Trondman skulle få framföra en dialog ur Bollesagor som berättar mycket om hur det är att vara arbetslös och att vara på luffen. Man möter ju en och annan moralisk person som ser på en som något som katten har släpat in. Eller hur?
Arbetar ni aldrig?
Nej, jag arbetar aldrig.
Och varför arbetar ni aldrig?
Det tilltalar mig aldrig.
Varför tilltalar det er aldrig?
Det frågas mig aldrig.
Ja, men nu frågar jag.
Och nu svarar jag.
Har verkligen ingen frågat för?
Jo, 1000 har frågat för.
Ja, men varför säger ni då att ingen har frågat?
Jo, så som ni frågar har 1000 frågat.
Hur menar ni att det skulle gå om alla var som ni?
Säkert lika illa som om alla var som ni.
Ni svarar som när man skriker mot en bergvägg.
Tack, jag utfrågar som en bergvägg.
Ni är en lat och kringflackande lus.
Ni är närig och fastsittande lus.
Vet ut.
Ja, vet ut.
Gå genast, jag slipper och ser.
Ja, tack, jag går genast så jag slipper ser.
Thank you.
sjönk så bra det gick för dig till slut, Harry, trots att du en gång var sockenbarn, luffare och hemlös. Du blev en berömd författare. Man skulle kunna säga odödlig. Ja, det där med författandet måste du ju berätta om, även om det kanske verkar skrytsamt. Jag vet att du är högt begåvad. Och jag minns också när du fick Nobelpriset. Det fanns ju de som ifrågasatte det. Minns du hur du svarade på den där kritiken?
Ja, idag kom alltså bekräftelsen på att årets Nobelpris i litteratur går till Sverige. Klockan 13 idag trädde Svenska Akademins ständige sekreterare Karl Ragnar Girov fram inför den församlade pressen och sa:
Jaha, jag kan meddela att Svenska Akademin har bekräftat sitt beslut om årets Nobelpris i litteratur. Och det kommer att delas mellan... Vem tror ni? Mellan Eivind Jonsson och Harry Martinsson.
Harry Martinsson får priset för ett författarskap som fångar dagdroppen och speglar kosmos, enligt akademins motivering.
Det där är en mycket banal fråga, det känner jag. Ja. Det känns alltid på något sätt. Det kan man ju skriva upp. Men hur det känns, det är svårt att förklara på en sån här stund. Naturligtvis är det både roligt och så är det sorglustigt och så är det beklämmande. Därför att när man träffar på sådana kommentarer omedelbart som har förekommit redan inför priset, som snarare verkar vara explosioner utav ett eller annat, så då verkar det ju beklämmande. Att man skulle kunna utgå ifrån att man belönas efter litterär förtjänst möjligen. Man skulle möjligen tänka sig att en författare får Nobelpriset därför att han har skrivit böcker som är bra. Tanken är ju inte alldeles orimlig. Och inträffar här och där ute i världen då och då. Ja, jo. Som ni vet, om det någon gång skulle inträffa här så får ni väl inte... Alldeles att tappa byxorna för det.
Harry Martinsson tyckte att motiven till Nobelpriset var litterära. Någon hade helt enkelt skrivit bra böcker. Och så till sist den oundvikliga frågan. Vad ska prissumman på 275 000 kronor vardera användas till? Först Harry Martinsson.
De ska jag försöka att betala mina skatter och skulder. Det kommer inte att räcka. Men det blir en god hjälp.
Ja, jag säger heja Harry. Du lät ju nästan stridslysten där. När somliga tyckte att det var skandal att du och Eivind Jonsson som satt i akademien fick Nobelpris. Idag är det väl ingen som ifrågasätter din rätt. Jag hoppas att du inser det. Så i ditt sommarprogram tycker jag absolut att du kan återta den där kaxiga attityden du hade på presskonferensen 1974. Du har skrivit bra litteratur, världslitteratur, och därmed är du värd ditt pris. Ta nu möjligheten att få kritikerna att inse vad det var de gjorde. Precis som du en gång i litteraturens form berättade vad trångsynta människor gjorde mot dig när du var liten. Men vid det här laget börjar din timme nog att ta slut, så jag föreslår en avrundning. Varför inte avrunda med någon härlig sommarlyrik? Du har ju skrivit så mycket fint om sommaren. Det finns någon inspelning med Lars Bengtsson och Roger Pontare som jag tycker är rätt fin. Eller vad säger du? Thank you.
Insjösommar. Gyttjans ängel, Näckrosen, kom upp ur djupen och började sin flykt på vattenskuggan som gömde hennes gröna kätting i vågen. Då kilade vattenskräddarna till på vattnet snabbt från alla håll för att hinna ta mått på det stillnade vattentyget före blåst och byar. Sen kom sommarkvällen, hög och vakande vit över holmen, med himlavalvet lyftande natten till vidöppet dagsken, som i myten om Aino.
Nu går solen knappast ner. Bländar bara av sitt sken. Skymningsbord blir gryningstimme. Varken tidig eller sen. Insjön håller kvällens ljus glidande på vattenspegeln eller vacklande på vågor som långt innan det har mörknat spegla morgonsolens lågor. Juni natt blir aldrig av. Lignar mest en dagig dag. Slöjligt lyfter sig dess skymning och bärs bort på ljusa hav.
Ja, som ni förstår, han Harry Martinsson inte med att göra sitt sommarprogram färdigt, men vi beslöt ändå att sända några bitar som hade kunnat vara med. Det är alltså små flisor ur SR Blekinges arkiverade material ni har hört. Medverkande i Harry Martinssons Min sommar var förutom författaren själv Lars Färnebring, Monica Sunnerberg, Gun Andersson, Sven Edvin Salje, Oskar Persson, Mac Robertsson, Jarl Lindahl, Mats Trondman, Lars Johansson, Mikael Tim, Lars Bengtsson och Roger Pontare. Jag som har producerat programmet heter Ingmar Lönnbom och önskar er god läsning. Thank you.
Mm.